det dags för ännu ett avsnitt av Offsides podcast från en källare i Göteborg. Vi hoppas att det är bra med er. Med oss är det ganska stabilt, eller så är
det
Johan?
Ja, det tycker jag. Mm. Satt du bänkade i helgen och såg 94-matcherna?
Det gjorde han inte.
Det gjorde du inte.
Nej. Nej, det var väldigt långt ifrån det.
Ja, det verkar som en del ändå gick igång på det.
Ja.
Inte vi.
Inte vi.
Nej. Och nu ska vi tanken att vi öppnar dörren till något som vi inte har gjort förut då. Efter hur länge har vi hållit på?
Säger vi att det är 5 år så är så vi inte så långt inte. Ifrån.
Nej, det är väl snarare att det närmar sig 6. Va? Ja. 5,5 kanske. Och vi ska alltså öppna upp för frågor idag. Mm. Eller vi har redan öppnat upp för frågor. Det här blir ett frågeavsnitt. Vi har ju lite värjt oss mot det tidigare. Däremot tagit mycket hjälp av lyssnare vad gäller ämnen och diskussioner. Men idag så blir det alltså en frågespecial. Och vi har fått in massvis med frågor i olika kanaler. Och har redan gjort lite av en grov sortering. Vi skulle kunna sitta hela dagen här och bara svara på frågor. Men de vi har sållat bort kan väl säga är sådana som vi antingen kanske inte förstod. Eller där vi känner att vår kunskap är alldeles för låg. Eller att det kanske är ett bra ämne men när man känner att det här kanske passar bättre att ha som en lite djupare diskussion någon annan gång. Och en del kommer vi helt enkelt inte hinna med. Men vi har samlat rätt mycket frågor i en liten bunke här. Analogt, så som vi jobbar, skrivit ut dem. En del är lite komprimerade och omformulerade kanske så att de ska passa. Och så får vi se hur många vi hinner med. Mm. Men tanken är att köra på ett bra tag i alla fall.
Det kommer säkert bli spännande detta, känner jag. Jag vet ju, somliga frågor. Du har varit lite ansvarig för detta, Johan. Så jag kan inte alla frågor, tror jag. Men vi tar det alldeles strax. Vi vill också säga det att vi gör detta avsnitt i samarbete med Hemsjö 180 Konsult AB. Som i avsaknad av riktig fotboll rekommenderar managerspelet Hattrick. Skaffa dig ett eget lag på hattrick.org och spela träningsmatcher på onsdagar och seriematcher på söndagar. Nästan som på riktigt, hälsa Hemsjö 180 Konsult AB.
Mm. Det var väl ett par lyssnare, en framförallt, som tyckte att vi skulle ägna ett avsnitt åt att helt enkelt intervjua varandra. Mm. Och förestod att vi skulle sno Lunds mall eller så. Och vi vände oss väl lite mot det, för vi var rädda att det inte blir så kul och lite för internt kanske. Men däremot så fick det oss att fundera på om det finns saker hos den andra efter hundratals timmar här nere och jobbat ihop varje dag sedan 2012. Om det ändå finns saker som man inte känner till om den andra och som man är genuint nyfiken på. Så vi intervjuar inte varandra ett helt avsnitt, men vi tänkte faktiskt börja innan alla de här lyssnafrågorna kommer. Att ställa 3 frågor var. Jag ställer 3 till dig och du ställer 3 till mig. Jag vet inte vad du kommer ställa för frågor. Men där premissen ändå var att det här är faktiskt nyfiken på. Jag vet inte riktigt hur Anders tänker det här. Mm. Då passar jag på att ställa den frågan nu. Mm. Man känner kanske inte varandra så väl som man tror och så vidare.
Nej, samtidigt så efter 8 års arbete tillsammans. Mm. Där vi dagligen i princip ser varandra och vi nästan varje helgdag också har sms-kontakt. Och om ditten och datten. Så är det väl ändå som man vet ju ganska mycket. Men att komma på 3 frågor som jag ska ställa till dig. Där jag är genuint nyfiken på ett svar. Det var svårare än man trodde.
Ja, ska jag börja eller?
Ja, börjar du. Ja. Ställa frågor till mig då.
Ja, och man kan ju vara nyfiken på allt från fjäderlätta saker till tungsinta saker. Mm. Vilken film har du sett flest gånger?
Skulle ju nog tro att det är Notting Hill.
Mm. Ofta att den går på tv väldigt ofta känns
det. Ja, men grejen var att jag och min bästa vän såg den på bio när den kom. Och sen så blev det en grej att vi gick och hyrde den på gymnasietiden. En gång i månaden ungefär.
Det var mysigt.
Från lokala. Uh-huh. Köpte godis och satt och tittade på den. Uh-huh. Inte för att vi tyckte den var sådär jättebra. Men för att det mer var en grej, tror jag. Vi hade en sån där vi liksom lite
skämtsamt
gillade Boyzone också. Så vi satt och lyssnade på det ibland när vi förfestade. Och då, Boyzone var ju soundtracket där med vet han, Ronan Keating, va?
Ja, just det. When You Say Nothing At All.
Precis. Uh-huh. Så jag skulle nog säga, jag har nog sett den en 40 gånger kanske.
Ja, det är bra. Det kanske är lite så här, trösttittning på något sätt. Man känner sig trygg när man ser.
Ja, men roligare så var det inte.
Ja. Du Anders, du kom till Offside 2006 och har varit chefredaktör sedan 2012. Vad skulle kunna få dig att lämna Offside?
Men det skulle nog kunna vara antingen helt enkelt tröttheten inför att göra det som jag har gjort nu i 2006, det är ju 14 år. Det finns ju en trötthet i perioder för att göra någonting annat kanske och lämna fotbollen lite. Men samtidigt så kommer jag alltid tillbaka till att jag har ju ändå ett av de absolut bästa jobben jag kan ha. Pengar tror jag inte är så viktigt för mig. Jag tjänar tillräckligt för att jag ska vara okej. Men en riktigt rolig, det är svårt också att kanske dra upp min familj från livet här i Göteborg, men ett riktigt roligt korrejobb utomlands. Säg att man är kanske USA-korre, Australien-korre.
Mm, jobbar ju inte så mycket med Australien-korre.
Nej, men USA-korre, Washington, köra på där för DN i något år. Det hade jag kunnat tänka mig att ta känslighet för offside för eventuellt. Något åt det hållet, ja. Där jag kanske hade fått skriva ännu mer reporter och ännu mindre chef.
Mm, då vet Volodarski det.
Blink, blink.
Ja, det jag undrar när du tvivlar på dig själv, i vilka sammanhang?
Jag tvivlar ju nästan dagligen på mig själv vad det gäller min, eftersom jag är hypokondiker, tvivlar jag på om jag är frisk. Nästan dagligen.
Mm.
Men jag tvivlar väl på mig själv. Ja, men lite ibland kanske i min roll som pappa. Om jag är för sträng. För att jag kräver lite för mycket ordning och reda hemma. Tvivlar jag på om är det rätt. Borde jag vara lite mer loose. Lite mer avslappnad. Men det är inte så mycket tvivlande annars. Det är väl det min fru oftast säger till mig. Att jag är en väldigt otvivlande person.
Mm.
På så sätt. Men hypokondrin och min hälsa. Men det vet jag om att det är mer en psykisk grej. Som jag vet att jag kan tränga undan. Det går aldrig så långt så att jag ligger sömnlös. Eller att jag verkligen, verkligen mår dåligt över min hypokondri. Men den andra saken där, det är väl någonting mer som jag försöker tänka på lite aktivt.
Mm.
Att jag inte ska vara så himla hård alltid.
Ja, spännande att få lära känna dig lite, måste jag säga. Vi stoppar där.
Ja. Då undrar jag varför du har en så stor plånbok.
Ja.
Jag ska först beskriva din plånbok. Det är den här gamla, jag tror att många av era lyssnarnas, framförallt pappor kanske, har den typen av plånbok. Det är en tjock jävel alltså. Det finns ju ett avsnitt i Seinfeld där George har en väldigt tjock plånbok när han sitter.
Och lutar.
Och lutar han, så måste han lägga servetter på andra skinkan för att han ska komma upp. Han börjar få ont i ryggen. Han säger att han har halva sitt liv där, att det är en trygghet för honom.
Han påstår ju också att han need everything in there. Och så granskar Jerry det. Ja. Irish money. Show this card on every Exxon station and get a free Save the Tiger poster.
Ja, men du har, det är ju en väldigt tjock plånbok då. Och en gammal, rätt sliten läderplånbok, en svart sådan. Som du ofta har också i, antingen har du den i bakfickan eller i framfickan. Alltså det verkligen sticker ut som en bulle. Det är ju inte så snyggt. Det är inte så att café stoppar dig på stan och säger, vad är detta för statement du gör, Johan?
Vänta bara. Snart kommer min tid.
Ja, väldigt mycket. Och jag som aldrig själv har plånbok, jag har bara löst, om jag har pengar på mig så har jag det löst i fickan. Och jag har ett litet sånt där case för ett par stycken kreditkort. Men mycket mer än så har jag inte. Och det är ju det flesta, det är ju det vanliga, att man inte har en plånbok när man är under 40 som du är.
Mm.
Så nu undrar jag, varför har du en så tjock, stor, en ganska fin plånbok?
Grosshandlarplånbok. Jag har väl några olika svar. Ett, om jag ska vara ärlig, är väl att den nästan har blivit något av en grej. Jag har ju blivit retad för den i kompiskretsen. Mm. Sådär.
Och det, men hur länge har du haft just denna plånbok som du har nu?
Jag tippar att jag har haft den kanske i 12 år.
Så länge?
Kanske.
Uh-huh.
Ja. Och jag är väl lite stolt över det, eftersom du vet att jag har en tendens att vara lite slarvig med saker. Mm. Just ting är jag ju slarvig med. Glömmer och tappar bort saker och sådär. Så jag är väl lite nöjd med att jag har lyckats behålla någonting så länge. Och det är väl också lite förklaringen till den andra förklaringen. Att när jag har grejer löst sådär och på lite olika ställen, då försvinner de. Men samlat i plånboken, jag har som sagt inte blivit av med den och har aldrig, trots att jag har glömt och tappat jättemycket grejer, brukar jag ju alltid försvara mig med, men det är aldrig något riktigt viktigt. Mm. Det är inte kreditkort eller något sånt där.
Back to different, du har blivit av med din tennisväska några gånger. Det är riktigt viktiga saker för dig.
Men
din dataväska.
Ja, men den har också fått tillbaka. och den hjälper mig lite att hålla reda på mina grejer. Och jag förstår ärligt talat inte hur ni andra kan gå runt utan plånbok. Alltså, för jag säger som George, jag behöver allt i där. Mm. Du har ju granskat mig någon gång. Mm. Och du kunde inte riktigt attackera något av mina kort och museikort och vad jag nu kan tänkas behöva där. Mm. Och sprida ut dem så vet jag att de försvinner. Och det har väl blivit någon slags pris som snusdosan i framfickan. Så liksom, när den är där så vet jag att nu är jag redo. Liksom.
Du är komplett då?
Ja.
Ja,
och lite kanske att det finns en liten del i mig som gillar att folk stör sig lite på det.
Mm. Man borde ju ändå tänka att det varit en rimlig present från Janna någon gång och köpt en plånbok som är lite mer utdaterad, lite mer av ett fashion statement. Det har aldrig hänt, eller?
Nej, det har faktiskt inte hänt. Det skulle ju vara inte så subtil markering heller. Men vet du, när den också är väldigt användbar, när jag behöver distrahera min son, när jag ska klä honom till exempel, så brukar jag ge honom den här grosshandlarplånboken. Den gillar han att tugga på.
Ja, då undrar jag om du kan nämna de tre bästa dofterna som du vet.
De tre bästa dofterna.
Favoritdoft.
Ja, det kanske blir lite banalt nu, men det är väl okej. Då är det någon nyklippt gräs. Och definitivt den. Den förknippar jag väldigt mycket också med sådär ungdomsträningar i fotboll. Den doften gör någonting med mig. Jag får härliga bilder i huvudet. Så. Sen, vad skulle det kunna vara mer för dofter? Jag gillar nog doften väldigt mycket. Inte just när man badar i havet, men när man har badat i havet och det sitter kvar lite sådär salt stänk som man liksom bär med sig.
Ja, lite bränt saltstänk.
Ja, man vill ju samtidigt duscha av sig det där, men det är också någonting rätt härligt. Sen finns det ju, det vore kul om man tog någon lite sådär förbjuden doft som har någonting. Mm. Kommer inte på någon spontant, så den tredje är nog asfalt, tror jag.
Asfalt?
Ja, alltså när de lägger asfalt, det är väl kära och så. Mm. Och där är en liten gräns, om man för nära så kan man nästan bli yr, men på lite avstånd, precis som bensin kan vara, så är det något väldigt lockande med den doften.
Mm. Undrar jag, som pappa då till en dotter och en son, om du kunde säkerställa att Hedvig och Elma får det bästa från dig och din personlighet, vad hade du velat föra vidare då?
Ja, är det bra? Jag har funderat så mycket. Jag är ju väldigt, jag är väldigt anpassningsbar. Mm. Har lätt för att anpassa mig. Men det är ju inte bara bra heller. Det är ju, tror jag, bra jobbet ofta. Att man kan föras i olika miljöer och så. Mm. Men det är ju inte bra att anpassa mig också efter. Jag är ju den typen, om jag hade bott själv och det hade blivit ett hål i taket, så hade jag bara ställt en hink där. Mm. Och tänkt att men det funkar. Mm. Så. Du är ju anpassningsbar på ett dåligt sätt. Mm. Så kanske inte att jag säger den ändå. Men kanske förmågan ändå att ställa om till en ny verklighet. Nu är det här som gäller. Tycker jag att jag är ganska bra på. Att inte då bli, för jag stör mig alltid hos det och andra som inte kan ställa om. Allt från små grejer, du vet, om man är på, man ska handla mat till en middag. Ja, precis, vi skulle köpa räkor. Så här, de har inte räkor, vad ska vi ta istället? Men vi skulle ju köpa räkor. Ja, men de har inte räkor. Mm. Men vi sa ju att, ja men nu har de ju inte det. Mm. Mm. Och det kan jag störa mig på hos andra.
Där du på oss.
Ja, men jag tror att jag är ganska bra på så här, att snabbt ställa om. Mm. Det fick man lära sig rätt mycket på kvällstidning också. Där det liksom snabbt kunde ändras. Och ja, förmågan att snabbt kunna ta in en ny slags verklighet. Mm. Det är väl bra att kunna.
Ja, så det, ja, då hoppas vi det kan de väl ta med sig. Då var vi klara med detta.
Ja.
Då är det dags för vår bunke.
Vi kan väl turas om och dra då. Vill du?
Jag börjar, jag sträcker mig här. Lapparna här. Mm. Då står det så här. Tror ni på allsvensk start den 14 juni? Ja, en direkt fråga.
Ja, det tog ett tag för mig att fatta. Att, för de var ju ganska tidigt med. Det här 14 juni var väl häromdagen bara, va? Mm. För tidigare sa de början på juni eller i juni. Jag tyckte det var konstigt när de kom med det. Att fler klubbar inte invände. Och sa att är det verkligen rimligt? Sen fattar jag då, tror jag i alla fall, att det beror rätt mycket på att hålla sponsorer nöjda. I alla fall min tanke är att om man har i alla fall en ambition att vi ska gå igång då, så är det större chans att sponsorer kanske inte drar öronen åt sig. Men om man säger att vi vet inte alls, det här kan bli en helt inställd säsong, så blir det mycket tuffare. Mm. Lite så tror jag att det är här med. Jag har ju inte trott på det innan. Senaste dagarna, det här svänger ju så snabbt, så känns det kanske lite mer positivt igen. Så det känns ju inte helt omöjligt, men att det skulle bli inför fulla läktare är jag mycket tveksam till.
Ja.
Vad tror du?
Jag tror att vi kan se att det spelas allsvensk fotboll, superettan fotboll, damallsvenska fotboll, mitten av juni, det tror jag. Men helt säker på att det kommer vara utan publik. Så jag sa det till dig här i morse att Aktuellt igår, som har blivit inte bara för mig utan säkert för många andra någon slags daglig rutin nu, man ser på det ännu mer än vad man gjorde tidigare. Det var första gången på flera veckor som det var en rad olika positiva inslag där man kände lite grann att kanske det håller på att vända, och det här med liksom att man börjar känna att det är någon typ av flockimmunitet på gång och så. Och då tänker jag väl att det kanske inte är helt omöjligt att det blir alltså en fotboll här om två månader är det ungefär.
Äntligen ett Aktuellt i Tommy Söderbergs smak. Mm. Han vill ju bara ha positiva nyheter. Kommer du ihåg vilken tidning han gillade så mycket?
Det var det den Good News Story, vad heter den?
Ja, Good News Magazine. Good han News hade varit Magazine. Och letat efter den, men han visste inte riktigt vad han hette. Ja, och så här, Glada bladet, positiva blasket.
Ja, just. Ja, då får du ta han från bunken.
Ja, men får jag säga också bara, apropå frågan där, att jag vet inte hur du känner där, men själv så är jag ganska splittrad mellan att man å ena sidan såklart för föreningars skull och alla man bryr sig om där och fotbolls-Sverige så vill man att de ska kunna komma igång nu, för att man vill inte att de ska blöda för mycket.
Nej.
Men man är också lite rädd för vad det här ska vara för typ av säsong som kommer. Och att det redan nu känns att ja, där det till slut ska bli en mästare här, kommer man liksom titta tillbaka och säga, ja just det, mästare med en asterisk nästan.
Ja.
Och väldigt mycket värt tror jag, när den nu än kommer igång, om det blir 14 juni eller senare, och vad det blir för förutsättningar med läktare och så, att man klarar av, just som jag är så bra på, att anpassa sig. Mm. Jag visade ju det i den här enkäten igår.
Ja, det var ju någonting i hästvägen då. Väldigt avslöjande, den här enkät som Aftonbladet gjorde.
Ja, Sportbladet gjorde ett knäck. Jag tror det var apropå något som Tegnell hade sagt.
Mm.
Vinkeln var i alla fall att de allsvenska lagen kan gå igång i seriespel utan att ha kunnat spela en enda träningsmatch innan. Och det fattar ju alla att det inte är optimalt. Och i artikeln så var det bland annat AIKs assisterande tränare Gilde Falk som skulle vilja ställa som krav, sa han, att spela träningsmatcher. Och sen var det tillägg, så var det enkät med representanter från nästan alla svenska klubbar. De hade inte fått tag på två eller något. Och en fråga var, är det möjligt att börja spela utan att ha träningsmatchat innan?
Mm.
Och den andra frågan var, tror jag, hur många matcher behövs innan för att ska kännas bra?
Mm.
Och det är ändå häpnadsveckan att några svarar nej.
Bara nej. Ja.
Gilde Falk svarade då nej. Det går inte. Även Daniel Andersson, sportchef i Malmö, svarade då nej. Medan sånt som Hasse Eklund och så la ut texten lite mer att det är inte optimalt och det viktigaste är att vi får bukt med pandemin.
Ja. Rydström hade också väl någon sådär, fan, vi får väl bara anpassa oss. Det, är inte,
det var inte helt oväntat att Rydström ville vända och vrida på det.
Nej, precis. Han litade på Tegnell och gänget.
Ja, samtidigt. Men det hade varit uppfriskande om någon bara sa, för frågan var ju så, är det möjligt? Ja.
Mm.
Och så litar man på att läsarna fattar att ingen tror att det här är optimalt på något sätt.
Nej.
Men jag tror att det är mycket värt för den som inte tänker att det är omöjligt.
Mm.
Om man bara svarar nej,
ja.
Det är omöjligt. Det hade varit skönt om man bara sagt japp.
Ja, men alla kartor är ju bortkastade och allting. Det är ju som det är lite grann den här säsongen.
Ja.
Men man kan ju inte ha några krav egentligen. Fan, kom igång med detta nu så att det inte brinner in helt den här säsongen.
Mm.
Det måste ju vara grundinställningen.
Ja, ja. Jag tar nästa fråga.
Hallå.
Svara på frågan!
Om Liverpool inte fanns, vilka skulle Anders då hålla på?
Ja, om man säger så att om Liverpool hade gått i konkurs idag och slutat att existera.
Mm. Så blir det Derby.
Det hade inte blivit en ny klubb.
Nej.
Det hade inte blivit. Men jag har väl haft en lite softspot för, det blev ju så under de här 14 åren som man jobbar på Sverige, det har varit ute och besökt klubbar och så. Så finns det ju vissa klubbar som man faller lite för. Och Partick Thistle i Glasgow var ju en sån klubb. Det var ju mer för att det var en supertydlig underdog till de två stora Glasgow-klubbarna. De kämpade i motvind och de blev pissade på och hånade. Men fin, lite genuin klubb med inte så himla mycket supportar. De samlades på pubben. De spelar ändå högsta ligan, nu har de mött ur.
Ja, men ibland får man vara med om. Det är nästan bättre att välja ett lag som ibland åker ur, ibland går upp.
Ja.
Än att välja det som är på botten halvan i Skottland men aldrig riktigt åker ur. Då får man i alla fall vara med om lite uppflyttningar.
Ja, precis. Samtidigt hade det ju varit trist och haft dem verkligen nära hjärtat och så kan man inte följa dem och se dem. Det är ju ändå en fördel om man hejar på Liverpool. Man kan titta på dem på tv och så. Det hade varit lite jobbigt. Men de hade kanske att. Men sen ska jag väl också säga då att bara på några år här nu så näset till SK, det har ju blivit någonting som man har väldigt nära hjärtat. Jag tror att jag hade nog lagt ännu mer kärlek i näset med A-laget och ungdomslagen och försökte få igång en liksom damverksamhet och tyckte det var jävligt kul alltså.
Ja, det är fint.
Ja.
Patrick Thistle och näsets SK.
Ja, precis.
Ja, då får du ta nästa lapp.
Hur resonerar ni kring vignetten hypotetiskt?
Ja, ska vi börja med innan du går vidare med frågan? Det är inte alla som vet. Alla läser ju inte Offside som lyssnar på Offsides podcast.
Det är ju en stående sida i varje nummer av Offside som heter Hypotetiskt, där vi ställer just hypotetiska frågor till fotbollsprofiler. Det kan vara till Bosse Andersson, sportchef i Djurgården. Du har 100 miljoner kronor. Vem värvar du? Vem lägger du pengarna på? Det är en hypotetisk fråga. Ja, försök att ställa. Man lär väl känna personen lite grann. Men det blir också att de får tänka lite utanför boxen. Det blir inte de här typiska frågorna. Det var så vi på något sätt hade den från början.
Ja, och ska vi säga också att vi kanske ofta väljer någon person som antingen är aktuell eller som vi är nyfikna på. Men som vi inte riktigt har en tydlig vinkel på.
Ja,
som man annars vill placera i ett samtal om ett specifikt ämne eller ett reportage eller en intervju.
Precis. Och så skriver den här personen vidare så. Jag förstår konceptet. En lättsammare intervju i framvagnen. Frågor som man kanske inte alltid kan ställa annars. Lite skratt och mys. Men tycker verkligen ni själva att ni följer den hypotetiska röda tråden? Jag drog ett nummer från en offside-hög och läser hypotetiskt med Ola Wenström. Du skriver en självbiografi. I kapitlet Kaos-sändningen berättar du om den jobbigaste tv-stund du har varit med om. Vad blir det? Det är ju ingen hypotetisk fråga. Det är ju bara Anders som frågar vilken hans jobbigaste tv-stund varit. Så fortsätter han så här. Och sen så avslutar man. Är det svårt att steka en vignett i tidningen?
Ja. Några frågor i en där då.
Mm.
Är det svårt att steka en vignett i tidningen tycker du?
Ja, det är inte svårt. Jag har stekt många under åren. Alltså.
Ja.
Och ibland så ångrar man sig kanske. För man känner att fan, här skulle man haft lite mer att tåla med den vignetten. Och vissa vignetter steker man för att det är för mycket jobb för lite resultat,
ja.
Om man säger.
Ja.
Men hypotetiskt tycker jag ändå fortfarande har någonting. Det är just det, att det är en lättsammare typ av grej. Och man kan, som du också sa, behöver inte ha en supertydlig vinkel. Man kan bara vara lite nyfiken på någon personlighet.
Han har ju rätt där han skriver att han drog det där exemplet med Ola Wenström,
ja.
Som var då du skriver en bok och med kapitlet Kaos-sändningen berättar om din. Det är ju precis så. Det är ju att du frågar om hans jobbigaste tv-stund.
Mm.
Men att vi tycker att det är ett roligare sätt att göra det på. Mm. Och just den är väl, det finns säkert exempel. Jag tror han hade något mer där. Exempel som jag får ge honom rätt på, som inte lät särskilt hypotetiskt. Vad var det? Ska du ta det?
30 år i sportjournalistikens tjänst och du måste välja en match som du jobbat med som den bästa. Vilken blir det? Absolut, den är ju
den är svag. Ja, och det,
den borde du som redaktör kantat bort.
Ja, det borde jag.
Lite svagt.
Ja.
Allt skuld på dig.
Ja, precis.
Det är alltid redaktör vad ska skylla på.
Du bara skriver. Och så. Det slinker absolut med en del sådana som inte riktigt blir hypotetiska. Men den första där, det är absolut det är samma typ av fråga. Vilken är den jobbigaste? Men att det är ett hypotetiskt resonemang att han skriver en självbiografi och då ska sätta ord på det.
Ja, han skriver också ett kapitel som heter Kaos-sändningen.
Ja, precis.
Hypotetiskt.
Så just den tycker jag håller. Och sen vill jag också säga att ibland kan det ju faktiskt vara kul bara att se frågan. Man får ju lära sig ofta på journalistutbildningar vikten av öppna frågor.
Mm.
De ska inte vara stängda. I många fall så stämmer ju det såklart. Då kan någon öppna upp sig. Men beroende på vad det är för typ av intervju och temperament. Ta Fördomspodden till exempel med Emil Persson. Där är det ju ofta så att behållningen ibland är att få höra honom ställa frågan.
Mm.
Funkar kanske extra bra ljud där man kan höra hur den andra reagerar. Om den reagerar med ilska eller vänder sig emot eller om den har självdistans. På samma sätt tycker jag det är roligt att när man pratar med Filip Haglund ställa den hypotetiska frågan. En rastlös Magnus Haglund ringer upp och föreslår att ni ska starta podden Haglund och Haglund. Funderingar på varsin sida om den kritade linjen.
Mm.
Jag minns inte vad Haglund svarar där.
Mm.
Men det är roligt ibland att bara få ställa frågan.
Precis så är det.
Och ibland kan det vara så med hypotetiskt.
Den kommer att få bli ostekt i alla fall.
Ett tag till. Ja. Som nytt till Tread Manager i MIF, alltså Motala AIF, med uppdrag att...
Den har du skrivit själv.
Nej, har jag inte. Tror att den kan ha kommit på Facebook eller Twitter eller något. Som nytillträdd manager i MIF med uppdrag att åstadkomma snabb marsch uppåt i seriesystemet får Johan ett erbjudande från en storsponsor. De kan ordna och finansiera någon av följande. Tom Prahl, Ante Johansson eller Zlatan Ibrahimovic. Vem vore mest ändamålsenlig? Ja... Nu ligger vi i ettan, så det är ju ändå på gränsen till elit. Tom Prahl tar ju faktiskt bort direkt här.
Även om vi tycker om Tom.
Tycker mycket om Tom Prahl. Mm. Men jag vet inte hur mycket bättre jobb han skulle göra än nuvarande. Alltså jag är manager, jag antar att Tom Prahl får gå in eller ta in Tom Prahl som scout.
Ja, det har du något. Sparven får minsk.
men jag tror kanske inte att han, det var ju ett tag sedan han tränade lag och så. Mm. Jag tror inte att han möjligtvis, att han nödvändigtvis gör ett jättemycket bättre jobb än nuvarande tränaren Christer Persson. Ante Johansson och Zlatan kan ju användas fortfarande som spelare och båda är ju överkvalificerade för division 1, en av dem betydligt mer. Och det givna svaret är ju Zlatan, om det verkligen syftet är att på kort sikt avancera uppåt med hans dragningskraft.
Den lilla marknadsavdelningen i maj, för det är inte heller tyckt var tråkigt.
Nej, det som talar emot är då att jag skulle bli Zlatans chef.
Ja, just det.
Att det skulle ju aldrig kunna sluta väl.
Nej, väldigt lite chef av Zlatan.
Ja, han har synts här väldigt lite sista tiden. Sen kan man också fråga sig då vad det skulle bli för konflikter på vägen och så. Men det skulle det kanske bli även med Andreas Johansson, som ju ändå van att vara krävande i en lite högre nivå och inte har så många år kvar. Men om syftet verkligen är att gå upp, så är det ganska givet att svara Zlatan. Så det får bli Zlatan, tror jag.
Mm. Med tanke på hur olika ni ser på mat, vilket ställe i Göteborg äter Anders respektive Johan helst på?
Det är alltså någon som har snappat upp att vi ser väldigt olika på mat.
Ja, det får man nog säga ändå är korrekt analys. Ja, men jag får väl säga att jag är väl inte så himla mycket av en utätare längre. Jag har verkligen trappats ner de senaste åren. Så jag skulle vara rätt dålig.
Ja, det är som ciceron.
Ja, precis så. Jag är inte så himla bra uppdaterad sista tiden. Men jag skulle säga att den bästa restaurangupplevelsen jag har haft i Göteborg, det är ju liksom lite fint så, men det är ju Båga som har en stjärna i Guide Michelin. Det är inte den snordyra typen av stjärnkrog, men där det är riktigt härlig god mat som är närodlad också, är det mycket fina naturviner. Så det skulle jag säga är det faktiskt det bästa. Sen de där enkla ställena, så det vet jag fan. Alltså, jag gillar Raggmunken på vettare stället.
Ja, det, jag vet inte vad stället heter, men det ligger ju i Briggen saluhall,
ja,
där
precis.
Vi ibland äter lunch.
Bort vid Långgatorna gillar jag en Raggmunk. Ja, det är ungefär så.
Ja.
Mm.
Nej, jag har inte mycket tips alls att komma med. Mitt problem är ju att jag tycker att allt är ganska gott.
Inget är supergott.
Ja, det, jo. Eller allt kan vara nästan supergott, men jag tycker ju inte, det är inte så att jag är inte rädd för mat.
Nej.
Jag är inte en sån där som inte provar och sådär.
Alltså, men du gör ju mycket på densitet också.
Ja, jag vill ju ofta ha mycket mat och jag väljer ju alltid en portion till före efterrätt till exempel. Mm.
Det måste jag säga, det var faktiskt första gången i mitt liv jag såg detta. Det var förra veckan, var det spätta?
Mm.
Spätta med mos och remoulad. Jag köpte inte bara en låda, de är rätt stora. Jag köpte två lådor. Tryckte i det båda två till lunch. Jag har aldrig sett något liknande.
Nej, men det är bara för att de ligger i lådor.
Ja.
Om du hade bjudit mig på spätta och jag hade bett att få ta om, så hade du inte tyckt att det var så konstigt.
Om vi bara tar ut potatismosen och räknar många potatisar det var. Det var ju ett dussintalet potatisar som var mosade. Två rejäla spättefiléer.
Mm, det stod jag med länge på det. Så
liksom. Ja.
Och då är det ingen sådär panik. Då kan man liksom ratta barn och sådär utan att man känner att ens egen mage är tom.
Mm.
Men det är väl tyvärr så att om du bjuder mig på något riktigt gott så kommer jag absolut tycka det är gott. Men skulle du bjudit mig på makaroner och köttfärssås så skulle jag kanske tycka att det var lika gott också.
Mm.
Och det är ju lite tråkigt. Det kan ju ibland ha lite komplex för.
Mm.
Samtidigt är jag ju tacksam då. Liksom.
Mm.
Jag skulle aldrig vara den som skickar ut en rätt.
Mm.
Det är ju lätt du som är i den här duon.
Ja,
det har jag ju sett dig göra. Jag har ju aldrig göra det. Mm. Jag skulle ju äta kol.
Jag har inte pitchat detta för dig, men jag har haft en liten idé. Om vi ska gå åt det mer rörliga någon gång i offside, så har jag en liten idé. Det är att vi står till exempel hemma i mitt kök. Du drar lite klenoder och försöker hitta en match. Och så ska jag försöka på något sätt illustrera det med maträtt. Och så står vi och snackar, drar lite klenoder. Jag står och lagar mat. Så lär jag dig lite grann.
En fotbollsmatch.
Aha.
Som du skulle liksom så tolka.
Ja, tolka i en maträtt.
Det har ju Don Tomaso redan gjort.
Jag vet. Lite uppdaterad version. Vad tror du?
Thomas Nordahls fina bok.
Kan vi få spons?
Offensiv aubergine. 1-0 till dig själv i köket. Det kurrar i magen på Curry Hamrin.
Jajamän. Det är jävla fint alltså.
Det låter kul. Den skulle behöva skruvas lite
absolut.
På kanske.
Ja, det är bara på...
Och risken Skåne också att jag skulle bli lite för förtjust och fortsätta med klenoderna och inte vilja lära mig så mycket av dina kökstips. Men det kanske har någonting. Om man kunde ha lite gäster och sådär.
Mm. Vi får se.
Anders kök. Vilka fotbollsspelare har imponerat på er med goda språkkunskaper? Hur mycket ryska kan Granen och Claesson? Vilka utländska spelare i allsvenskan har tillägnat sig både svenska och lokal dialekt på ett imponerande vis? Lasse Wibe undantagen, står det här också.
Diskvalificerad för att han är tydligaste.
Och han tackade nej till att göra ett samtal om språk i Offside.
Just det. Ja, vad har man för några där som har imponerat? Ska det vara då personer som man själv har stött på och blivit direkt imponerad av? Eller är det bara via känslor som man har fått? För?
Ja, eftersom mina egna språkkunskaper är rätt dåliga bortom svenska och engelska och viss, att man kan förstå skandinaviska och så, så är det ju ibland svårt att avgöra hur vass var den där personen på franska som jag var nere och intervjuade, för man blir ju imponerad bara de göra sig förstådda. Men jag fick uppfattningen om att Pelle Nilsson var väldigt duktig på tyska. Sen har vi en del som har lagt sig till med danska. Var det Micke Antonsson fick ju beröm för sin danska. Och vad gäller i Sverige så är väl Ailton värd att nämna, va?
Ja, just det.
Alltså ÖIS-brassen som ju la sig till med väldigt skicklig svenska tidigt. Problemet är ju ofta kanske för de som kommer från engelsktalande länder att svenskar kan engelska lite för bra. Mm. Vilket gör att man inte behöver lära sig så snabbt. Mm. Och även om man är på, jag fick inte uppfattningen att Granen kunde särskilt mycket ryska när jag var där. Mm. Ska man också veta, de där stora klubbarna, alltså Krasnodar är ju ingen stor klubb så, men de har väldigt stora ekonomiska resurser. Och då får man väldigt mycket hjälp. Och om Granen behövde tanka så skulle han inte behöva göra det själv. Han kunde ringa en fixare. Mm. Så de behöver ju inte ta sig in i samhället lika mycket som man själv skulle vara om man flyttade till Krasnodar.
Nej, men sen finns ju den typen av fotbollsspelare som har någon typ av... Ja, men självförtroende så gör att de bara kör på även om de vet att de pratar någon typ av motsvarighet till svengelska. Jag menar, vi såg John Guidetti när han bara hade varit i Spanien i några månader, han gjorde en intervju. Det lät som att det var flytande spanska.
Ja.
Men jag förstod att rent grammatiskt så var det ju goddag yskaft.
Ja, men att det ändå säkert uppskattades mycket.
Ja, precis. Han bara kör på liksom.
Ja.
Nej, men det är svårt för oss att bedöma ofta eftersom man skulle behöva tala fler språk själv för att veta det. Och det finns säkert jättemånga utländska spelare som har blivit skickliga på svenska, såklart i allsvenskan.
Ja, sen blir man ju lite så imponerad när det är dialektalt, om man säger England, där man har varit ganska många gånger och träffat svenskar som har varit proffs och så. Där de, om man är från London, man har en väldigt utpräglad London-dialekt till exempel. Eller om man är i södra England, kommer jag att hälsa på Bojan Djordjic när han var i Plymouth. Där de pratar på sitt utpräglade sätt. Och då pratade Bojan på det sättet. Sen har jag hört när han har varit Manchester United TV och pratat där, och pratar han liksom Manchester-dialekt.
Ja.
Det är ju, tyder ju på att han är väldigt bra språkare, Bojan.
Ja, verkligen. Mm. Pratade Glenn Hussein Scouse.
Det är väldigt svårt, tänker vi.
Ja, jag vill gå vidare. Anders, du får rycka igen nu.
Ponera att ni två var ansvariga för en medelstor allsvensk klubb med hyfsat stabila återkommande årliga intäkter runt 100 miljoner kronor. Det är ganska bra. Hur skulle ni då organisera och driva verksamheten om målet från styrelsen var att alltid tillhöra över halvan av tabellen och vart femte år vara med och hugga om guldet? Spets kontra bredd på truppen, tränarstabens utformning, administration och marknadsavdelning, dam- och juniorverksamhet etc. Stor fråga. Vilka roller hade du tagit om vi hade klivit in i? Vad hade du velat vara ansvarig för?
Jag ska ju inte ha något övergripande ansvar. Utan jag ska ju vara...
Är du presschefen? Kommunikationschef?
Jag känner att jag har mer att ge än så. Alltså det skulle ju ligga nära till hands. Mm. Men skulle ju liksom vilja ha någon slags roll där jag kan liksom använda lite mer av det jag kan. Du har ju, om vi ska, även om våra jobb ser väldigt lika ut här, så har ju du ett övergripande ansvar på ett sätt, i och med att du är ansvarig utgivare. Det är du som sitter med i ledningsgruppsmöten och så. Mm. Och jag vet inte om man ska säga att jag har ett mer redaktionellt ansvar, så ibland gör jag kanske lite mer, men annars skiljer det ju inte så mycket. Nej. Det jag väljer att ta fasta på här, det är en för stor fråga för att jag ska kunna liksom säga hur det optimala är om man skulle ta in sådär mycket punkter i beaktande också. Men han sa ju det här med smal och bred trupp. Mm. Och en grej jag ändå har tänkt på som har varit slående sen jag började skriva om i alla fall svensk elitfotboll är ju hur otroligt mycket mer personal de har fått. Mm. Och hur staberna har växt i en ledning. Om jag tror att jag såg den när MFF åkte på något träningsläger, att de har fler ledare än spelare, och då är ju truppen ändå inte tunn. Mm. Och det tänker jag ju spontant som har jobbat på en stor organisation, Expressen tidigare, medan här är vi väldigt få, att det finns ju, jag gillar ju fördelarna som är med att vi är få, att det minskar risken för konflikter och prestige, och att det är korta beslutsvägar. Man behöver inte missförstånd, vad det sker i någon annan grupp och så är det någon som är ovän med den. Det slipper man. Nackdelen är ju given, precis som att ha en tunn trupp, att man blir känslig.
Mm.
Nu ska jag snart gå på föräldraledighet och det påverkar ju mycket. Men jag tycker att fördelarna överväger och jag hade ju funderat på om man verkligen behöver ha de här gigantiska staberna alltid.
Mm.
Och särskilt, det ser man ju nu när det blir en kris, så är personalkostnader kanske det som är den mest springande punkten ofta. Och då är folk rädda för att man ska hänga med i utvecklingen. Vi behöver den här personen och den här personen. Men ibland det känns det som att man bara följer med för att man är rädd för att andra gör så.
Mm.
Jag hade ändå i alla fall kollat på om man kunde ha lite mer slimmat någonstans och fokusera, vad är viktigt? Ja, det är viktigt att vi inte drabbas jättemycket skador. Ja, men då kanske vi ska ha satsa mycket på fysbiten. Men den där biten, ja, men den kanske inte är riktigt lika viktig. Ja, då går vi mindre på den. Man måste göra val. Så.
Nu sitter du några stycken klubbchefer i kanske division 1-klubbar och undrar, vad fan snackar jag? Vi drömmer om att kunna anställa två personer till här på kansliet.
Ja, självklart. Ja,
absolut. Men samtidigt så blir man ju lite lurad. Men när du kommer hem när du har varit i Degerfors och hängt runt där några dagar. Man blir ju rätt glad av den, alltså den lilla klubben som ändå presterar väldigt bra som Degerfors har gjort. Det är få, ett litet gäng, tight gäng som jobbar tillsammans. Lite så som vi gör med Offside. Och därför så kan man känna att man blir lite, ibland när man kliver in i de större klubbarna, så jävlar vad mycket folk det är. Och det är kul att det går bra för dem och de kan anställa allting. Men man tappar ju också någonting av liksom, ja, den inre kärnan som sen så är det, har det ju givet man är så jävla bräcklig så om det händer någonting.
Ja, självklart.
Så, men jag håller väl med om det, att jag skulle väl också velat ha en ett slimmad organisation. Det innebär också att vi får jobba mycket mer.
Ja, jag tror ju också att jag hade kanske haft ett och annat att säga om kommunikation och hur man inte måste formulera ett pressmeddelande när en ny spelare kommer.
Nej, där känner man ju att man hade kunnat göra rätt bra jobb.
Men det är också jobbigt att vara den som ansvar när det blir en skandal. Och så.
Det hade du tyckt. Nej, jag tyckte. Då hade du skickat fram mig.
Ja. Ja. Det är konstigt, de har två kommunikatörer. Skulle de inte slimma?
Jo, jag var det glada lite.
Ja. Jag tar den till här då. Tänkte önska ett stulet segment från Go'kväll. Johan är programledare, Anders är kändisen som ska bjuda fyra valfria på middag. Vart är middagen? Hur många rätter? Vad dricks? Vilka är bjudna och varför? Och vad samtalas det om? Go'kväll känner de flesta till.
Ja.
Det är alltså du ska, och här får du väl välja, tror jag. Du får väl välja Jesus om du vill. Men jag skulle då vara programledaren. Så då säger jag väl så här då. Ja, här står jag med Marcus som ska laga något så spännande som en glasofor idag. Vi ska också få ett reportage från Hornborgasjön där tranorna nu har siktats. Och så blir det musik med Amanda Jensen. Men först till kvällens huvudgäst Anders Bengtsson. Du ska få välja din drömmiddag här. Det ska bli väldigt spännande att höra hur du resonerar. Ska vi börja med gästerna eller vill du börja med vart du vill ha middagen någonstans?
Jag tror att jag bjuder hem de här gästerna till mitt hus och hem till mitt kök. Kök som jag är ganska så stolt över, som jag har lagt ner mycket själ och pengar i. Och det blir en fredagkväll kanske, dyker upp. Var det fyra gäster? Förlåt att jag frågar.
Fyra, det har vi ju repat innan.
Ja, just det. Fyra gäster. Gästerna då. Jag hade ju kunnat säga så att jag hade velat ta dit Gay Talisi, som jag har tjatat om här. Kanske ta dit David Remnick, Joan Didion till exempel.
Det blir inte mycket syre kvar i luften.
Nej, men intressanta diskussioner. Ja. Och inte bara för att de är journalister, utan mer för att de har gjort så jävla mycket roliga grejer under åren. Mm. De har rest runt och sett grejer och träffat många. Många bra klenoder under en kväll. Men här och nu, våren 2020, så tror jag att det blir ett Roger Sandberg.
Ja.
Mm.
Ja.
Som första gäst.
Ja.
Roger Sandberg, känner vi till kanske? Han var ju tränare i Gävle.
Ja, alltså han är ju faktiskt gammal guldvinnare med Hammarby. Och även varit tränare i Hammarby.
Det också.
Och mycket trevlig man.
Mycket trevlig. Mm. Han är på Liverpool också.
Jag blir rädd för att säga hans titel. För jag tror att han kan ha fått ett nytt uppdrag. Han satt ju uppe på förbundet i alla fall.
Ja.
Och det har ju något med att göra med utbildning och tränarutbildning.
Jag är faktiskt lite osäker faktiskt exakt på vad det är han gör. Men jag tror att han fortfarande är inom förbundet. Men har ganska hög tjänst där.
Mm.
Utbilda och lära andra.
Ja.
Och så är Peter Wolodarski då nästa gäst.
Mm, okej, nu fattar jag lite mer.
Dagens Nyheters chefredaktör. Tredje gästen är Anders Tegnell. Fjärde gästen. Ja, vi håller på det lite grann.
Ja, du går mot ett coronatema och du vill ha debatt kring bordet.
Ja, jag vet inte hur många det är som har noterat att Roger Sandberg har haft en återkommande, får man säga, Ja, det är väl lite av en beef med Peter Wolodarski.
Ja, den är inte så besvarad.
Nej.
Men han är upprörd på Wolodarski.
Ja, det är ju så. Han tycker ju att Wolodarski, som ganska många andra har tyckt kanske, han har varit lite väl alarmistisk, lite väl selektiv, framförallt då sociala medier. Där han har hela tiden hållit en linje om att Sverige har valt fel väg. Och så Roger Sandberg har man sett på Twitter har ju sökt att svara honom ibland. Va? Är detta en åsikt du har som chefredaktör för Dagens Nyheter, eller är detta en personlig åsikt du har? Det är lite otydligt.
Han har också sagt upp sin DM-prenumeration.
Skickat en skärmdump som bevis till Wolodarski.
Ja, och det finns väl lite roligt, för att om man träffat Roger Sandberg så är han ju, han är en smart och ganska lugn människa.
Mm.
Jag har aldrig sett honom arg sådär, förutom i någon fotbollssituation kanske, från bänken. Så väldigt förvånad att just han går ut och krigar.
Ja.
Och därmed säger jag inte att han har fel. Nej. Verkligen. Men det friskade väl upp.
Precis, och därför har det varit så kul då om Tegnell hade varit någonstans suttit mellan de två och hela tiden kunnat lägga in lite expertis, och Wolodarski har ju riktat mycket kritik mot Tegnell, och då skulle Tegnell kunna bemöta det. Det har varit intressant bara att höra, givetvis.
Men Rogge är väl team Tegnell, så det är väl lite två mot en där.
Absolut, ja. Så är det ju. Och, men samtidigt så tänker jag att efter ett tag då, när de liksom, de har fått förrätten, risotton, säger att jag har gjort en pasta, och vi har käkat, druckit mycket vin, och vi är inne på tredje flaskan, och så har de börjat släppa på det lite grann, och då börjar Roger Sandberg börja snacka om hur är det, Wolodarski, med satsningen på sportdelen i DN? Den tycker jag inte är så starkt. Jag anställer så himla mycket människor. Du är ute och skryter om att det går så himla så bra för mig på sporten. Det är nog inte mycket där. Alltså. Så får de inte en diskussion om det?
Ja, vi skulle kunna sluta med att Roger Sandberg kanske återupptar sin DN-prenumeration.
Det är det man vill.
De har närmat sig varandra.
Det är lite så att de sjunger, håller armkrok och så. Så att den fjärde gästen, jag vet inte om den behövs.
Nej.
Jag tycker att jag har en rätt trevlig och spännande middag framför mig.
Jag gillade frågan för att man kan ju ana när de här kändisarna med God kväll, Maud Olofsson var med nyligen. Hon kändes ganska genuin, får jag säga ändå. Men ibland kan man ju känna att är det verkligen sant att du vill ha en middag med de här personerna? Mm. Man är ganska medveten om att folk tittar så.
Ja,
och man kanske tar Churchill. Eller något där. Det är väl i och för sig ett ganska bra namn. Men man känner väl också, tar man Churchill så behöver man inget mer. Ja, det blev din middag där.
Ja.
En mot en, full fart, bara mittbacken kvar. Vilken fint gör ni?
Ja, det är en härlig fråga. Mm. Tyvärr är det väl så att jag gör den helt, jag vet inte ens vad den heter, den fint. Man kommer fram, jag är högerfotad, jag vickar bollen med höger yttersida åt höger håll lite snabbt och försöker ta mig förbi så.
Ja,
det är ju premissen att försvararen står stilla nästan. Han har ingen fart.
Kan vi lägga in den premissen i frågan?
Alltså stilla, jag kommer full fart. Då har jag en fördel om jag bara vickar den förbi och sen är jag förbi. Kanske den peta förbi rätt långt, alltså en liten passning till mig själv nästan, och springer på andra sidan runt.
Overmars.
Ja, Overmars-finten.
Ja, jag är lite svårt att leva mig in i det här med full fart. Jag har aldrig haft någon speed att tala om. Men finten som jag alltid hemförlåt var ju helt enkelt sylfinten.
Ja, du gjorde den.
Ja, där man gärna då ska få mittbacken eller backen emot den och tro att man nästan har tappat kontrollen över bollen lite. Att nu går den att ta, och då gäller det att vara väldigt, väldigt snabb. Den behärskade jag hyfsat, men jag hade ju inte så mycket fart. Och problemet är att jag gör den ju med min höger fot åt vänster, och min vänster är usel. Mm. Så avslutet blev ju ofta då en tåfjutt, eller liksom en yttersida mot bortre. Väldigt lättläst efter ett tag.
Mm.
Men den kan ofta funka så där en, två, de tre första gångerna man spelar in en fotboll, sen blir det svårt. Men det bygger ju på att backen inte är allt för bra.
Både vad scenario var, handlar lite grann om det.
Det kan svaga, också vara om jag har en riktigt bra dag. Man är ofta lite halvt förbi. Det är ju inte så att backen sätter sig på ända.
Nej.
Men går det riktigt bra då och jag känner att han är halvt, så kan jag försöka mig på sen en skottfint också kanske. Det var en av de enda finterna jag höll på med. Jag gillade frågan.
Ja.
Du får ta en nu.
Den obligatoriska mansfrågan. Hur mycket tar ni i bänk?
Du tar säkert en del ändå. Du är ju ändå rätt flitig på gymmet.
Ja.
Du har ju ett sånt där bälte.
Ja. Bälte. Du fattar vad det sista jag skulle ha i mitt liv, tror jag. Ett sånt jävla bälte.
Och så talken som du alltid... Det luktar inte lite ammoniak?
Och dricker som pulver.
Ja.
Nej, det gör jag inte. Så, men jag tränar ju mycket på gym.
Jag gissar att du ändå skulle kunna ha ett svar här.
Ja, grejen är att jag bänkar inte. Jag kör väldigt, vad ska man säga, låga vikter. Med många repetitioner på det där. Jag har aldrig maxat, tror jag. Förutom att jag kanske var 18-19. Men okej, okay. Jag tror ungefär att jag vet att jag tar en, om jag behöver en 80-85.
Ja, enda gången när jag har kört bänk var lite i gymmet på tennisgymnasiet när vi var tvungna att göra det. Och då blev jag ju hånad för hur lite jag tog. Jag skulle nog få kämpa bara med stången, tror jag. Mm. Alltså utan vikter på. Mm. 60 om jag tar i. 70. Ja, jag vet inte, jag kan testa. Jag har under en längre tid tänkt över klyschan att jobba i det tysta. Ofta beskrivs spelare som inte gör några spektakulära aktioner offensivt utan snarare kända som städgummor eller slitvargar med det uttrycket. Ännu oftare beskrivs materialare som några som sällan får tid i rampljuset och därför får de inte sällan höra att de jobbar i det tysta. Min poäng är att idag så pass ofta slängs med den här klyschan att dessa spelare, materialare etc. omöjligt kan jobba i det tysta längre. Känslan, notera att det är en känsla, är att media inte är sena på att göra sådana reportage. Håller ni med mig?
Om man tar i en verksamhet, alltså i en förening, de som är materialarna, eller vill säga, de som inte syns och de som inte är stjärnorna, de som inte är de som tjänar mest pengar. Så i de större, alltså i allsvenska klubbar, så är de ju ändå avlönade. Mm. Eller så är de pensionerade och de gör det för att de tycker det är bara så himla härligt att vara i den miljön.
Mm.
Visst, jag förstår vad man menar. Journalistiskt så görs de grejerna, de vinklarna en del. Men det är bara för att det är feelgood-läsning och det är ju rätt härligt.
Ja, men jag tycker han har en poäng faktiskt. Det är väl lite när det obskyra blir allmän gods.
Mm.
För som reporter så dras man ju kanske ofta till personer som är inte sönderintervjuade och är lite i periferin, som ser mycket men som inte pratar så ofta. Och då vill fler journalister göra det. Och efter ett tag så blir det liksom lite kultstämpel på den här materialaren. Mm. Eller vad det gäller spelare som jobbar i det tysta, så har ju de ofta att de ofta växer med tiden. Att medan de håller på så får de ofta mycket skit. Och mot slutet så vill alla nästan säga att de alltid har sett den spelarens storhet.
Mm.
Håkan Mild var det lite så med. Alltså för de som inte var i IFK Göteborg. Det finns många sådana spelare. Men jag håller med lite grann att man får passa sig för att man tror att man går på det obskyra men kan inte riktigt se att det har blivit allmängods.
Mm.
Jag tycker det är värt att vara vaksam på. Det är en bra spaning.
Vad tycker ni om spelarbetyg i tidningar? I efterhand märker man ofta att särskilt unga spelare har tagit illa vid sig av dåliga betyg. Vi har väl varit inne på detta kanske i podden.
Har vi säkert varit. Ja, det finns ju vissa svar här som en del lyssnare säkert har hört i andra sammanhang från tidigare avsnitt.
Precis. Jag som aldrig har behövt att sätta spelarbetyg har ändå varit på ganska många pressläktare. Både under mästerskap, där det är lite större gäng från olika redaktioner som jobbar i team och där det är bara en utsänd som har ansvar för att skriva en matchkrönika och som har ansvar för att skriva kanske en eller två kortare blänkar med snack med tränare eller någon spelare eller så.
Kanske live-rapportering.
Kanske live-rapportering och matchbetyg. Och man vet ju också om att de som skriver matchkrönika, de börjar kanske i minut 30 börjar de skriva på lite formuleringar. Man ser att de tittar ju ner mer i sin laptop än vad de tittar ut på mot gräset. Att de då ska ge matchbetyg, det är ju inte så himla bra. Det borde de inte göra. Det borde ju vara någon som faktiskt gör det, som har det bara som uppdrag.
Ja, jag satte väl mina första matchbetyg 2006 kanske. Då var det ju ändå fortfarande så att man kunde ha en liten diskussion efteråt. De lämnades inte direkt då på slutsignal, utan hade Sverige spelat landskamp så hade vi som ett litet möte. Och den kan man ju tycka vad man vill om man ens ska ha det. För vi har ju inte alla förutsättningar för vad Daniel Tjärnström, dåligt exempel eftersom jag sa landslaget här. Men ni fattar. Men det var i alla fall att man hade lite tid att vrida och vända och komma med inspel att den tyckte så. Då fanns det ett lite större värde. Men skälet till att det finns där är ju väldigt enkelt. Det är väldigt läst.
Mm.
Är det inte något extremt från en landskamp så är säkert den ofta mest läst på till exempel fotbollskanalen skulle jag tro.
Mm.
För den är väldigt tacksam över att folk kan hålla med eller rasa om det. Och också värt att notera är att man lätt gör sig lite lustig över svenska spelarbetyg, för att där vet vi på något sätt att ja, men de är gjorda kanske lite med vänsterhanden eller i stress så. Men man har ju flera gånger själv tagit upp från utländska tidningar att nu är Emil Forsberg högst medelbetyg i kicker.
Mm.
Och då är det plötsligt en auktoritet.
Absolut.
Nästan sådär. Fast det är säkert precis samma sak ut där.
Ja.
Så man får ju passa sig lite grann där.
Ja.
Men säkert är det så, det har vi varit med om flera gånger, att unga spelare särskilt kanske har tagit det där alldeles för mycket för en sanning.
Mm.
Och det är klassiskt att de inte läser, men så kommer det fram efteråt att de var sårade över den där tvåan. när de tyckte det var 4.
Men också likadant när du sitter 2006 och ska dela ut matchbetyg. Och om du är ensam om att göra detta, du ansvarar för det helt själv, så är det också så att egentligen borde ju finnas någon typ av fotnot eller asterisk som säger att Johans syn på fotboll är så att han uppskattar den här typen av spelare. Han gillade Overmars. För det, men det väger du ju in när du bedömer om det finns de här som jobbar i det tysta.
Ja, det är ju sagt
och du inte alls gillar den typen av fotboll och du inte alls förespråkar 0-0 match, tycker inte alls att det är kul att se en defensiv match, då kommer du ju, det kommer påverka hur du bedömer de olika spelarna.
Ja, det vore väldigt kul med en lång sån, det är en liten asterisk och så står det efter Olof Lund. Olof Lund är präglad av den här fotbollen och är svag för den här typen av spel.
Just det.
Det är ju en rolig idé.
Nej, men det glömmer ju också folk på när de blir förbannade om det är så att Simon Bank sätter betyg på AIK Hammarby och han sätter betyg. Folk blir förbannade på honom för att om han ger Nils Johansson en tvåa, de AIK-fansen tycker fan han förtjänar ju 4 liksom.
Ja, precis.
Så som han bar upp laget där och så kollar Bank på andra aspekter.
Folk glömmer väl bort också att nu kommer det en tweet efter Sverige har spelat att här är spelarbetygen. Det egentligen står det ju så här, här är vad jag tycker om spelarna idag.
Ja, precis.
Så här, det är en person eller kanske två tillsammans som tycker någonting.
Precis.
Men man tror att så här, det är precis som med akademin ibland med Nobelpriset, att man tror att det är liksom någon slags gudasänt pris. Det är några som har satt sig i ett rum och kommit fram till att vi tycker den här personen borde få. Det är ingen vetenskap.
Nej, precis så.
Lite på temat vi hade innan med klyscha. För här står det, vilken sportklyscha är ni mest trötta på att höra?
Samtidigt så är det ju så att klyschor är ju klyschor för att de... Alltså det blir ju en klyscha för att de används så ofta. Och de används så ofta för att de ändå säger någonting. Det är ju inte, ibland så kan det ju bara vara som en sköld för att man inte vill svara på en fråga. Men ganska ofta,
det förstår för honom.
Ja, ja, den har du fått leva.
Ja. Vi trodde det stod för dig.
Ja, jag vet vad du tänker. Men i alla fall så är det ju så, menar, man tar en match i taget och de här sakerna. Att fan, det stämmer ju, det fattar man ju. Att man kan inte ha två matcher i huvudet samtidigt. Kanske kan ha det på ett sätt, så det säger inte tränare alltid. Om de har två superviktiga matcher. Om man är ju en Klopp och man har en match på lördag mot City i ligan, sen har en match mot Atletico Madrid på tisdag Champions League, då är det ju inte så att du bara tänker på City-matchen.
Nej.
Du tänker också på Atletico Madrid-matchen för okej, vilka kommer klara av att spela två matcher. Så då stämmer ju inte det, även om man säger det, att vi har bara fokus på denna. Och sen efter det, på lördag kväll, då börjar vi fokusera på Atletico Madrid. Så det stämmer ju inte, och det fattar ju alla, givetvis. Mm. Men samtidigt så finns det ju någonting där att fan, det går ju inte att sväva iväg. De måste först fokusera på den. Och lägga all kraft. Och sen på nästa.
Mm.
Nästan, men när bollen är rund och sådär. Allt kan hända.
Små marginaler.
Det stämmer ju.
Ja, absolut.
Allt kan ju hända.
Jag stör mig ofta på den som man kan höra i turneringar ibland. Ibland kan man höra som är direkt felaktigt. Att för att vinna måste vi slå alla lag.
Mm.
Det behöver man ju inte.
Nej,
det existerar ju faktiskt bra lottningar. Så att man kan ha flyt.
Ja, VM-94.
Ja, men ofta så stör man sig ju kanske, precis som du säger, på att det är jobbigt att skriva ut de där klyschorna. För att de är uttjatade. Men också för att man vet att... Ja, det är ju så. Särskilt när en spelare kanske säger jag har bara fokus på här och nu. Jag är ju precis så. Jag har ju aldrig jobbat med liksom målbilder. Nej. Och tänkt att om ett år så ska jag vara där. Eller om 5 år så hoppas jag att det händer. Jag har ju alltid bara kört på och tänkt att gör det så bra man kan och så gör man det bra så kanske det dyker upp något annat kul man kan göra. Så jag har inga problem med att tänka att det där stämmer, men det är ju fasligt tråkigt att skriva ut.
Mm.
Så det är väl det man tröttnar på, att de jävlarna ofta stämmer. Skrattade högt när Offsides närvaro i Degerfors diskuterades i Johans senaste reportage. En skriver och en tar kort, verkar det som. Det var ett citat då. Det fick mig att undra hur stämningen och situationerna är när ni är ute på jobb. Hur mycket liknande som detta sägs som inte kommer med i tidningen. När ni är så pass länge med dem ni intervjuar, hur mycket kallprat och annat förekommer.
En reflektion är ju att, vilket man ändå får säga är lite beundransvärt. I de flesta fotbollsmiljöer, om man är inne i ett lag och det är första gången eller andra gången som man är i ett omklädningsrum. Då är man ju ändå en främmande figur för dem. De vet också om att man är en journalist. De vet om att man kan, framförallt om de vet vilken typ av journalist man är. Att man inte är en nyhetsjournalist som bara ska intervjua Filip Haglund efter att han har bytt om. Men att man kanske är en offside-reporter som fångar eventuellt vad som händer och sägs där inne. Väldigt ofta så tycker jag att spelarna är väldigt avslappnade. Snabbt släpper de liksom lite grann på rädslan för att de ska få säga sig. Alltså, de är sig själva, det märker man ju ganska ofta. Det är beundransvärt. Jag vet inte själv hur jag hade varit Jag hade varit rätt medveten, tror jag, ganska länge om att här är en journalist som hänger på och som kanske observerar om jag gör några saker eller om jag säger någonting som är lite konstigt. Så har passat mig lite grann, men jag tycker att många fotbollsspelare skiter lite grann i det efter ett tag. Det finns någon typ av, det är kanske inte trygghet, men jag vet inte.
De bekymrar sig över andra saker kanske.
Ja, det är kanske så alltså. Och det är väl en reflektion.
Mm. Jag tycker att det förekommer såklart mycket kallprat och jättemycket som inte kommer med. Och jag försöker ju ofta, innan jag skriver ett reportage, så försöker jag ställa frågan till mig själv om, ska jag vara med i den här texten? Och så det menar jag inte som en stor karaktär, utan ska det förekomma ordet jag någonstans? Och i de bästa fall så kan man se att det är tydligt att det ska inte vara ett enda jag. Och ibland kan man säga att det kanske är bättre att inte ha något jag, och ska man ha jag så kanske det ska med ganska mycket.
Ja, introducera jaget tidigt också.
Ja, precis. Så att man kan använda kanske sig själv som motor om det behövs. Men sen kan det komma när man har en lång utfrågning till exempel, så kan det vara svårt ibland när man inte tycker att det passar till exempel med att plötsligt slänga in en fetad fråga. Nu blir det lite tekniskt här. Och då kan en lösning vara att bara sådär, jag frågar Anders vilken film han har sett mest gånger. Mm. För att man upplever det som lite för abrupt med plötsligt en sådär fråga-svar som kommer. Så då ibland så tvingas man bryta mot det där. Men generellt sett, att ta med sådana som kallprat och så, ja, det är absolut inte främmande för att göra om jag tycker att det gagnar reportaget.
Nej.
Så enkelt är det. I det här fallet så, jag brukar ju aldrig skriva sådär med att hur någon reagerar på att offside är här. Men här sa det någonting om de där farbröderna i Degerfors som hade liksom 50% stolthet över att en fotbollstidning var där och skulle göra ett reportage, och 50% lite rädsla för om de skulle skriva något dumt.
Mm.
Och då finns det en poäng att ta med hur snacket gick. Mm. Det gagnar. Men annars så skulle jag inte ta med det som väldigt ofta förekommer, att ja, men du är nere och träffar, du kanske träffar Ken Fagerberg. Och så frågar han lite, hur går det för offside? Och sådär. Han frågar mig hur det går för offside. Jag säger att annonstrenden är lite allvarlig. För det gagnar inte reportaget.
Nej, gud, absolut inte.
Men är det någonting som är helt off, som man känner att ja, men det här blir det roligare av, så är det bara att ta med. Man ska alltid vara öppen för det.
Det är heller inte ovanligt att man säger, nu tar vi Degerfors som ett exempel här, att du är Degerfors, hänger runt där. Och så vet du, okej, det är kanske 2-3 huvudpersoner här som jag ska hänga lite extra med. Men så visar det sig att det går runt någon där, en vaktmästare som du vet inte har en roll i repet. Som du vet är en ganska så, en person i periferin i den klubben som kommer fram till dig. Och så börjar han nästan pitcha in sig själv. Mm. Det händer ganska ofta.
Absolut.
Jag såg Ralf Edströms mål här 74. Jag var på plats. Du kanske vill göra en liten intervju med mig.
Mm.
Och då får man ju ibland vara snäll och göra en liten fejkad intervju bara på några minuter. Okay,
han kan också vara via ombud. Så här, har du pratat med Tommy? Han har stories. Och så går man, hörde Tommy att du hade ett. Och så är de inte så himla, passar inte så bra.
Nej.
Utan då står man och har pliktskyldig 10 minuter. Bara för att, det kan ju vara trevligt att prata med Tommy. Men man vet att det kommer inte nå reportaget. Det gör det när de inte vet om att det här kan vara någonting bra.
Tror jag. Vilka är era bästa råd till en ung kille eller tjej som vill bli fotbollsjournalist?
Ja, den här frågan får vi ju ganska ofta på mejl från ungdomar. Men när de skriver specifikt att de skulle vilja skriva om fotboll och inom journalistik, så jag brukar i alla fall ofta fråga om de även är intresserade av någon annan sport och kunniga där. Inte för att de inte får skriva om fotboll, men att fotbollen är ju så otroligt täckt, överlägsen etta i bevakningen och hur många som springer på de bollarna. Medan ibland kan jag bli lite avundsjuk på att man bara har fotbollen att skriva om, för man kan tycka att det finns många bra historier i hockeyn som jag är intresserad av, eller bandy eller friidrott eller vad det nu skulle kunna vara. Men jag skulle ställa mig själv frågan, om jag var ung, om jag är lika intresserad av någon annan sport och kunnig och skulle kunna tänka mig där, så kan det vara ett smart val att göra, för att man får lite mindre konkurrens, och är man bra på någonting så tror jag att man absolut kan hitta sitt utrymme inom motor eller gymnastik eller vad det nu skulle kunna vara. Det brukar jag fråga först bara, och sen brukar jag också skanna av lite om de verkligen är, om det är journalistik de vill jobba med, eller om de mer älskar fotboll och känner att jag vill jobba med fotboll. För det är ändå lite två olika saker ibland. Det här var ju bara mest att jag började frågasätta råden. Men vill du ta vidare och försöka ge lite mer handfasta råd?
Ja, men alltså jag brukar ju säga till alla de som hör av sig att vill man bli det, så måste man ju lägga ner en jävligt, det är ju en tuff bransch. Det är inte så att det är så att redaktioner, om man vill bli skrivande journalist, så är det inte så att tidningsredaktioner har hur många platser som helst. Nej. Det är snarare tvärtom att man försöker banta ner tidningsredaktioner.
Men de kanske vill vara med i tv eller göra poddar.
Ja,
eller...
absolut. Men att man måste ju först och främst lägga ner jävligt mycket tid själv. Inte bara på den utbildning som man går. Beta av sina kurser och göra sin praktik och sen hoppas att det leder. Man måste faktiskt lägga rätt mycket tid själv på kvällen och göra det till sitt stora intresse. Och i det intresset så tycker jag att nästan det bästa man kan göra tidigt, vilket jag gjorde när jag bestämde att jag ville jobba med sport. Jag började läsa så himla många olika sportjournalisters texter och så började jag försöka förstå varför gillar jag vissa, varför gillar jag inte vissa. Jag började analysera texterna och så.
Var du så noggrann?
Ja, det var jag. För det var mitt sätt på, eftersom jag pluggade i Australien och visste att jag skulle hem till Sverige, kände jag, fan, jag måste liksom se här vad jag gillar och inte gillar. Och de som inte gillar, de ska försöka dra mig så långt ifrån i det sätt att hur de skriver, hur de uttrycker sig själva och så. Och de gillar, där finns det lite saker man inledningsvis kan kopiera. Man bygger olika texter, man bygger upp karaktärer och man jobbar med dialog och sådana saker.
Och såklart också på vad man har för ambitioner, att jag vill bli nästa disco Kristoffersson.
Nej, då
så
ska man kanske...
bättre att mejla disco.
Ja, absolut.
För det första.
Då jobbar du med dina kontakter.
Ja, ja. Utan vi skriver kanske utifrån ett berättande perspektiv.
Ja.
Men vi har väl en del mer handfasta råd. Språk är definitivt ett om man är intresserad av fotboll och kanske om, ja, det spelar ingen roll om man... Om man skulle skriva om svensk fotboll kommer det vara nytta att kunna andra språk också. För så pass internationell är i alla fall toppfotbollen ändå.
Körkort är inte så viktigt.
Uppenbarligen har du klarat dig okej. Okay. Men jag skulle säga att det är aldrig dåligt att ha ett körkort.
Nej.
Men språk definitivt. Det kan ju ge en uppdrag. Kolla på Johanna Frändén. Som det skadade ju inte att hennes språkbegåvning när hon...
Skickats mellan Spanien, Italien och Frankrike.
Ja, exakt. Mm. Och det är alltid en fördel. Och jag ångrar själv att jag inte tog ett år efter gymnasiet och bara lärde mig spanska ordentligt.
Mm.
Det är ett råd. Sen är det ju alltid bra att läsa mycket olika saker. Att är man nu jätteintresserad av fotboll, kolla i alla fall även på skribenter som skriver om annat.
Mm.
Och se om du kan hämta inspiration där och låna och stjäl stilar så om du vill. Men försök att inte bara gå på den senaste Twitter-snackisen utan tvinga dig själv lite att läsa både böcker men tidningar och om ämnen som är kanske inte riktigt det du skulle ha valt annars. Så gärna från liksom andra länder om det går. Mm. Att man vågar ta in lite mer än det som bara är ens vanliga dagliga kanske poddar eller tweets som man alltid följer. Favoritramsa. Eller bästa ramsan ni har hört på fotboll. Ja, det finns ju en trygghet i de här återkommande ramserna. Att när man ser Malmö FF spela så känns det tryggt att de sjunger ett skott, ett mål för Malmö. Och precis när något annat lag spelar så förknippar man med, det hör till liksom. Mm. Men favoritramsor skulle jag ju säga är sådana som uppstår spontant.
Mm.
Och det kan ju vara av en liten grupp så. Var det skottarna när de förlorade mot Italien i någon kvalmatch och kände sig... som vanligt lite pissade på, som sjöng Deep Fryer Pizzas. We gonna Deep Fryer Pizzas.
Ja, den har ju någonting.
Ja, och den har ju humor framförallt då. Att, försök ni, men när ni gör pizza kommer upp hit så jävlar kör vi in dem i en frys.
Ja, men det är så enkelt på något sätt.
Ja, precis. Och jag fastnade ju även för de här, när Kalmar vann SM-guld, har vi sagt också, säkrare på Örjans Vall. Så var det en liten grupp kalmariter som gick för Örjans Vall och var lyckliga, men så hörde man dem skråla för sig själv så, vi kommer aldrig med vinna SM-guld, heja KFF, vi kommer aldrig med vinna SM-guld, heja KFF.
Det är småländska som gör någonting där också, det är lite så tillbaka till Willem Moberg.
Ja, och också icke-anspråket på världsherravälde, att så här, det här var kul men det sker nog inte igen. Allt sånt som uppstår spontant, vår gamle vän på Bradford-läktaren som honom minns du, han som de började sjunga om bara för att han åt en paj. De låg väl under och det var inte så kul. Så vi får sjunga om annat och så är det någon som äter en paj. Och så börjar hela läktaren sådär. He's eating pie. Has he got some sauce? Has he got some... Och så får han sås. He's got the bread.
Just det.
Inget gör det ju gladare när man blir överraskad på det sättet.
Vad är det mest pinsamma som ni har gjort i tjänsten? Du börjar på dig.
Ja, men det märkte ju dock ingen. Jag tycker, och det är inget jag skäms över. Det som jag däremot kan skämmas över är ju när jag gick på och dansade med i Dominex Vals.
Ja, just det.
Det som jag har berättat om där. 2008 EM när Frankrike gör fiasko. Och Dominex, Frankrike vill se hans huvud på ett fat. Rättmätigt så. Mm. De har ju floppat. Och att han försöker flytta fokus då. Genom att fria till sin flickvän. Man gjorde det i direktsändning kanske.
Ja.
Och jag kollade faktiskt här nyligen. Och kollade om det fanns i arkivet. Det gjorde den. Och raderna är ju hemska att läsa i efterhand. Jag är då den enda i världen som går på det här. Alla andra ser ju igenom att så här, vad är det här för fånigt försök? Ta ansvar, du kan väl fria sen. Mm. Men jag har formuleringar som att kärleken är ändå starkast och jag kommer alltid respektera honom. Och det kan ju få mig.
Visade sig inte också sen att den här kvinnan som Dominic friade till sa nej?
Det sägs att det var så, ja. Det ger ju en extra twist då. Men det finns ju på pränt, den väldigt slarviga tolkningen av mig. Den kan jag ju skämmas över.
Jag har ju berättat om när jag gjorde bort mig med Patrik Bjerd Andersson.
Har du berättat?
Jag har gjort det.
Har du gjort det på riktigt?
Ja, ska ta den korta.
Ja, du ska ta den på riktigt i så fall.
Ja, jag är nere hos Bjerd i Skanör och gör en intervju. Sitter flera timmar i hans kök. Jag har ju varit hos honom tidigare, för några år innan dess. Och när jag är klar så ska han köra in till, om det är till Malmö. Så han släpper av mig på närmsta busshållsplats och så ska jag ta bussen in till Malmö. Så vi säger hej då, och precis när jag sätter mig på bussen så skickar jag ett sms. Jag skriver till dig att nu är jag klar, så blir jag rädd, vi ska ses imorgon igen. Inte gått så himla bra, det är en svår en jävel att intervjua och det känns inte riktigt som att han är tillfreds med sitt tillvaro. Sådär. Vinken hade ju lite grann att...
Ledare söker sin plats,
ja, precis,
tror jag rubriken var.
Och det var lite så där när Daniel Andersson hade blivit sportchef i Malmö och han hade kanske gått och drömt om den rollen och så blev hans bossa. Han kände att han inte riktigt hittat rätt.
Nej, han som alla sa var den stora ledaren på planen. Ja. Sådär också.
Så jag var ganska dissig mot honom och lite kanske bitter för att jag kände att jag inte hade fått ut så himla bra intervju, och så visste jag att jag har imorgon också med honom, men fan, detta kommer nog inte lyfta. Vi skickar ju sådana saker till varandra.
Ja,
alltså... Jag recenserar lite grann hur det har gått. När du har varit i Degerfors så kan du skicka, fan, idag gick det bra, eller idag, fan, det blev inte riktigt så kul som
ja,
jag
ja,
tänkt.
Ja, det är inget konstigt att man gör
inte
det.
Så konstigt.
Det var ju inte elakt, men det var väl lite fränt kanske?
Ja, det var det. Det var, ja precis, det var inte smickrande. Och så skickar jag iväg det sms:et och då ser jag att det går till Patrik Bjerd Andersson.
Mm.
Boom!
Ja, den paniken då.
Då blir man ju iskall. Det är ju oproffsigt som fan av mig. Jag ska ju inte recensera honom.
Nej, det tycker jag inte. Nej, det är ett enda misstag är att du skickar fel. Ja. Jag ska väl vara redaktör för texten. Det väl ingår väl att du rapporterar. Det är inget konstigt alls.
Nej.
Det tycker jag inte. Men Nej. Det som gör den extra dimensionen här är ju att ni ska ses igen.
Ja, det är ju det.
Att det inte är över bara. Bara det är ju jobbigt, ja, såklart.
Jag sitter här på bussen och blir iskall givetvis. Och sen så får jag skicka ett meddelande till honom. Och skriva att jag ber om ursäkt. Som du förstår så var inte detta meningen. Att detta skulle komma till dig. Och då svarade han så. Det var inte kul att läsa detta. Jag får fundera på hur det blir.
Fy fan.
Med träffen imorgon. Jag är inte säker på att jag vill gå vidare. Och då kände jag fan. Han blev ju lite sårad av detta. Det var ju det som var det jobbiga. Sen så gick det någon minut. Så ska jag okej, vi kör på imorgon.
Det är ju ett
och då hade vi ett litet kvartsamtal. Han öppnade dörren dagen efter och jag fick än en gång säga för be om ursäkt, det är jävligt oproffsigt till mig och så. Men, och så förklarar jag också för Bjerd att fan, vi har ju den jargongen jag och Johan. Liksom, vi dissar oss själva lite grann, tar ner förväntningarna och så. Där tog jag i lite grann. Men där får man ge honom att han var, det var fint av honom så, på något sätt. Så körde han ju på som vanligt, gjorde intervjun.
Är det en grej i efterhand som man nästan skulle haft med?
Kanske.
Kanske. Han kanske inte vill det heller.
Nej, jag tror inte.
Nej.
Nej,
jag tycker den är svårslagen i sin när du sitter på bussen där.
Ah, fy fan alltså. Usch.
Favoritlåt med Orup och varför? Är det någon som man kan ha snappat upp då att Orup är offside-vän?
Ja, verkligen. En av våra största supportrar. Jag vet inte hur ärlig vi har varit med det, men han hade ju sin stora skiva i Globen där han firade
jubileum.
Ja. Och han gjorde som så att han skulle skänka hela sitt gage, alltså alla biljettintäkter, till tre olika välgörenhetsändamål. Och det var offside en av dessa tre. Mm. Och det var ju otroligt, för det var ju i Svallvågen här, spelstopp och så. Så det var oerhört fint av honom. Så han swishade in en betydande summa till oss. Och för det är vi ju evigt tacksamma. Det är så himla fint av Orup.
Ja, och det känns ju skönt att kunna säga helt ärligt att jag har lyssnat mycket på Orup i mina dagar.
Mm,
även före detta.
Ja. Han är ju faktiskt, förutom detta, så är han otroligt fin ambassadör för oss. Han satt ju hos Hallenius hörna.
Ja, Hellenius.
Ja.
Linus Hallenius hörna nere på Cypern. Där kanske man vill ha.
Ja, just det. Hellenius hörna.
Det var något hypotetiskt.
Hallenius hörna, hans infinity pool.
Ja. Halloumi.
Halloumi på grillen.
Ja.
Ja, nej, men han satt i den Hallenius hörna. med, tror jag han pratade om, vad gör du på fritiden? Fick jag fråga, ja, men då ligger jag gärna och läser offside, det är svårslaget. Så oerhört fin kille.
Ja, och nu till då favoritlåt.
Ja, det finns, alltså jag gillade ju, kom ihåg, Magaluf gillade jag mycket när den kom. För att jag åkte till Magaluf i den vevan.
Du tänker djupt så här. Ja.
Regn hos mig.
Jagade av vargar. Min Mercedes, indie drottning för den lite senare katalogen.
Ja, just det.
jag är inne på lite samma låtar. Från Djursholm till Danvikstull.
Ja, den är fin.
Väldigt fin. Men jag vet inte om du sa någon där. Men om jag ska singla ut någon där så säger jag kanske Vid min faders grav.
Ja,
stark
den
också.
Är fin. Ja.
Som alltså, en av de första, den var med på Absolute Music 16. Mm. En av de första sådär där jag kunde fatta budskapet lite. Sådär, och kände mig lite smart att såhär, ja, han vill inte bli som sin pappa. Mm. I alla fall jaget i texten. Det behöver inte betyda att det var Orup. Men jag tänkte på den du sa med Regn hos mig. Ja. Blir nog ändå mitt val.
Ska vi avsluta? Vi kör en fråga till. Och sen så rundar vi av. Så avslutar vi med lite Regn hos mig. Hur upplevde Johan det att vara med i Eurotalk?
Jo, tack.
Du var med där några gånger, eller?
Ja, det var jag. Uh-huh. Alltså säga att det var kanske mellan 2007 och 2012 några gånger, pressentiden.
Mm. Vilka var det oftast, vilket gäng var det då? Man var det med Borrell?
Bland var Borrell med. Uh-huh. Alltså jag var inte med jättemånga gånger, uh-huh, ska jag verkligen säga. Men det var ju skönt för att det var trygga, skickliga och bra programledare. Först David Fjell, man hade mycket, och sen Fredrik Pavlidis. Mm. Vilket gjorde att för jag ska ärligt säga att jag var ganska nervös när jag skulle vara med där. Mm. För jag följde ju internationell fotboll mer än vad jag gör nu. Mm. Men även då var ju, jag hade kanske passat bättre i ett allsvenskt format. Mm. Så jag kände ju kanske att det satt folk där som visste mer än vad jag kunde. Mm. Och var mer uppdaterad om det senaste. Man skulle täcka in liksom flera ligor och så.
Men ditt perspektiv på fotbollnivån? Ja, vad är de ville åt?
Idag hade jag kanske vågat vara mig själv ännu lite mer än vad jag vågade vara utan att, för att jag gjorde bort mig. Mm. Men det var med Borrell. Jag träffade Wilbacher där första gången. Mm. Thomas Wilbacher som var väldigt trevlig. Han har alltid varit trevlig när jag har träffat honom på Twitter ibland. Han har någon liten annan persona, känns det som. Vilka träffade jag med? Jag tror jag träffade Johan Dykhoff någon gång när det var något MLS-special. Ja, just det. Ja. Och Borrell var ju med och Birro var nog med. Niva var säkert med någon gång också. Mm. Han har ju varit där massa gånger. Så jag upplevde det som angenämt. Men att jag var lite nervös innan för att jag kände att också, det var faktiskt en liten ögonöppnare. Jag tror det hände mycket med sportjournalistiken där, särskilt om internationell fotboll, där man kände att det gick inte att vara slarvig längre som skribent på större tidning om man skrev om internationell fotboll. För mig blev det en ögonöppnare hur mycket kunskap folk hade, supportrar, till lag och ligorna de följde. Mm. Och att de ofta var de mest uppdaterade. Och skulle man skriva om sådana ämnen så gällde det verkligen att vara påläst. Att det gick liksom inte att liksom ha svepande formuleringar om man var krönikör till exempel. Så, så jag blev faktiskt imponerad av kunskapen så där, som man märkte från de som tittade på programmet. Och så, även om det var före Twitter. Så men det var trevligt där. Jag förlorade lite för ofta mot David Fjell i minipingis. Han var skicklig på det.
Därmed så tycker jag att vi lägger bort vår frågebunke. Får se om det blir ett annat tillfälle som vi hämtar tillbaka den här.
Ja, kanske någon gång, men
nu får vi ta
inte på ett bra tag.
Nej, det känner jag också. Vi säger det att vi har gjort detta avsnitt i samarbete med Hemsjö 180 Konsult AB, som då i avsaknaden av riktig fotboll rekommenderar manager att spela ett hattrick. Skaffa dig ett eget lag på hattrick.org och spela träningsmatcher på onsdagar och seriematcher på söndagar. Och det är nästan som på riktigt.
Vi är tillbaka igen nästa vecka, säkert med ett lite mer traditionellt avsnitt. Förlåt till alla er som inte fick era frågor besvarade. Man kan ändå alltid mejla oss såklart på podcast@offside.org. Nu säger vi tack och bock för denna frågestund och avslutar med att höra lite på Orups regn hos mig. Tack ska ni ha.
Hej! Sen en dag du for, så har jag bara regn hos mig. Kom tillbaka.